Hej, Bartek här. Trevligt att ni är tillbaka. Jag tänkte bara flagga att dagens avsnitt är del 2 i en serie av 3. Så har ni inte hört första avsnittet så börja med att hoppa tillbaka och lyssna på det. Trevlig lyssning.
Okej, vad ska storyn handla om då? Och så började jag klura på. Jag fick typ 2 idéer. Och en av dem var mycket mer Twin Peaksig som vi pratade om. Och liksom mycket mer mystisk och mer surrealistisk. Och en av dem var väldigt mycket mer så här klassisk Lucasfilm eller LucasArts-spel. Kanske för mycket till och med. För att det här med tidsresor är väldigt, det är någonting som finns i uppföljaren till Maniac Mansion som hette Day of the Tentacle.
Ja, just
så håller man på med
det.
Där. Mm. Så att jag kände så här att den där är ju, det är inte så originell idé, men jag kände också att jag kanske ska börja i den ändan, för att jag kände ändå så här att det var jäkligt lätt att komma på roliga pussel när man har olika tidsåldrar, du vet. Mm, så här, att någon karaktär i forntiden kan göra någonting, då det fått en effekt i nutiden och så kan det tweakas och har det ännu mer i framtiden och sådana saker. Så jag började bolla med mig själv i den här storyn och som skriva ner anteckningar om pussel som skulle kunna funka. Och till slut så hade jag vad jag kände var en så här, hyfsat intressant story för det där. Mm. Och det finns Ron Gilbert som var mannen som gjorde Maniac Mansion och Monkey Island och alla de där. Han har en blogg där han beskriver liksom lite så här tips kring hur han brukar göra de här pusselgraferna.
Ja, just det.
Du kanske, man förstår att det är så att man behöver något sånt dokument för att hitta, liksom, se flödet i grejer.
Ja.
Det är i princip en flowchart. Som A och B har en pil till C betyder att vi kan inte göra C förrän man har gjort A och B.
Ja, just det.
Så, och det var ett väldigt smidigt sätt att göra det på. Där man kan se sådär liksom att akt 1 är ganska bred sådär. Så man kan göra saker samtidigt, parallellt sådär. Och kanske akt 2 också. Akt 3 är mer... man kan få en ganska bra överblick och se att den är mer linjär kanske där man måste göra sådär. Och så kan man se ungefär, är det ungefär lika många noder i alla akterna, då möjligen tar de ungefär lika lång tid. Jag hade ingen aning om, undra om det här är ett jättekort spel eller ett jättelångt spel, om jag bygger det här. Men jag testade, och sen så var det i alla fall bara så här: okej, hur får man tag i en grafiker? Jag hade ju byggt ett spel innan och kollade med den grafiken och kände att här behövs det jäkla massa grafik.
Mm.
Och då skulle jag behöva liksom mer någon liksom partnership med honom. Sådär.
Mm.
Samtidigt som det kanske är väldigt oklart om man tjänar någon kosing på spelet. Liksom. Så till slut så gav jag mig ut på ArtStation, vilket är en sida som kan rekommendera för folk som letar grafiker till sina spel där. Nästan alla spelgrafiker i svängen i branschen har en profil där, liksom, där man kan se deras stil och vad de har gjort och sådär. Och där hittade jag en lirare i Spanien, Alberto Costa, som jag såg hade byggt på ett eget peka-klicka-spel.
Mm.
För det finns nämligen, kan vara värt att nämna om det är någon som känner sig inspirerad för att bygga sådana här spel. Som .NET-utvecklare så är Unity ett alternativ, men det finns också alltså program som Visionaire eller Adventure Game Studio tror jag heter.
Mm. Just det.
Där man som icke-programmerare bara kan installera en program och skapa, enligt Wizards, skapa karaktärer och allting liksom, vet, bara in med grafik och vet, där allting är väldigt så här, låg tröskel. Och många av de mest populära sådana här spelen nu för tiden görs i de programmen.
Okej, och de kan liksom göra riktiga spel inom citationstecken som kan releasas.
Ja. Okej. Exakt. Och de är liksom tar man det här visionär som är den mer moderna versionen av det där, då är det liksom, vad jag förstår, väldigt lätt att göra en switchportning och sådär. Medan om du sitter som jag gör i Unity och sådär, så jag har suttit och dribblat med switchen nu liksom, det är mycket. Mm. Ja, så att de funkar. Särskilt det där visionär är verkligen, har bra kompatibilitet på olika plattformar och sådär. De har väl något skriptspråk och sådär tror jag, men jag antar att det är väldigt mycket nodbaserat där också, att det är den här visuell scripting.
Jag har en 10-åring som har hållit på med Scratch väldigt länge nu, och nu är han sugen på att göra riktiga spel, som man kallar dem, som han kan liksom spela på sin Switch. Så det är jätteintressant, det ska jag
tipsa honom om. Ja, precis. Har 10-åringen testat den här genren någonting som spelare?
Nej, och jag tänkte att han skulle få spela ditt spel så fort jag är klar med det.
Ja, för det är ju väldigt kul, alltså det är väldigt många som spelar den här genren med barn. Mm. Eftersom det är ju liksom, man kan sitta och bolla sådär. För det här är ju, de här spelen spelar man ju ganska mycket utanför skärmen också, när man står och diskar och funderar på.
Ja, just det.
Om man inte googlar upp alla problem, vilket många gör nu.
Jag gjorde ett misstag, försökte få dem intresserade av Monkey Island, men jag tror jag hypade upp det för mycket, och så liksom, det levde inte upp till min hype. Men det var för 2 år sedan, och då var han 8 och kunde inte engelska tillräckligt bra, så jag ska göra ett nytt försök.
Just det, ja jag förstår. Ja, det är ju en intressant genre på så sätt att frustrationen, man kan ju verkligen fastna och bli frustrerad. Mm. Och tempot är ju jättelågt jämfört med spelen som han är van vid. Mm. Så det är ju en utmaning. Generellt så är ju det här en nisch nu verkligen, vilket det är en liten nisch liksom. Mm. Vilket är... Is what it is. Det är fascinerande för mig att det här var liksom världens största genre på 90-talet. När Monkey Island släpptes så var ju det här liksom AAA.
Ja.
Det är så sett.
Det är väl kanske för att det inte är så prestandakrävande. Det är liksom mycket mer historieberättande fokuserat. Och liksom, det kräver inte häftig 3D-grafik för att förmedla en bra story. Vilket man hade inte så mycket kräm i datorerna på 90-talet.
Nej, men jag tycker ändå att genren, du vet när det kom 3D-versioner av de här spelen så att säga. Ändå så lyckades de inte hålla, det var som att så fort FPS-världen bara exploderade så försvann den här genren lite grann. Men det gjordes ju en del, du vet Grim Fandango och de här 3D-spel i den här genren. Men jag har en känsla av att det var det här mer adrenalinbaserade som vi får i FPS-er är jäkligt svårt att konkurrera med. Mm. Men så egentligen så är jag tycker allting att det här makes sense. Det är bara förvånansvärt, förvånar mig att back in the 90s så hade vi det här tålamodet. Mm. Att sitta med de här spelen. Mm. Det kanske egentligen är konstigare. Varför konstigare än att folk inte spelar dem så mycket nu. Mm. Och det ska jag nämna här också i min story. Att jag var ju så naiv i det här. Så att jag trodde inte folk gjorde såna här spel längre. Jag trodde att typ Grim Fandango var det sista jag spelade typ. Så jag tänkte så här att jag ska göra ett sånt. Jag sa det till min vän Johan som är spelutvecklare. Så att jag ska komma tillbaka till det som jag älskade mest att göra. Mm. Så här liksom en story driven point and click och sådär. Och han sa, ja men det är nog en del som håller på. Jag bara, va? Är det? Och så berättade han om de här Telltale-spelen.
Ja, just det. Men det är gamla LucasArts-människorna va, som har, eller?
Jag vet inte. Det kanske det är.
Nej, jag kanske hittar på.
Det är i alla fall en ganska naturlig följd av genren. Liksom. Mm. Så här, okay, vi tar samma genre och gör den mer att man inte kan köra fast. Mm. Och det är action i det att du måste ta beslut snabbt och de formar vart storyn går. Så att det var väl där som genren hamnade. Va? Mm. Och de var ju superframgångsrika med jättebra storytelling ofta och jättebra character development och allting. Så att Men det var inte riktigt det som jag hade framför mig. Jag tänkte mer att det skulle vara de här kluriga, storydrivna pussel och som man får liksom sitta och knåpa på. Och så började jag googla runt och såg då att det fanns ett spel som hette Gibbous.
Mm.
Och när jag såg det, som var in the making. Och när jag såg det så blev det lite så här... Först kände jag, oh shit, min idé är inte alls lika originell som jag trodde. Det finns andra som gör det här. Mm. Och så såg jag att det fanns flera andra som hade släppt liknande nyligen. Och jag såg att Gibbous, de hade en Kickstarter som drog in massa kosing. Och det såg skitsnyggt ut. Jag tänkte, shit, det här är ju tokläckert. Det här är mycket snyggare än vad jag kommer kunna göra i mitt spel. Och så kände lite så här, ha... Men jag blev också jassad eftersom det verkade att se att det finns ändå ett community omkring den här historien. Mm. Och så drog jag ner det demot och spelade det och tyckte så här att okej. Det här är väldigt likt så som vi minns Monkey Island, fast det liksom är uppdaterad grafik och lite... Mm. Man använder oftast inte de här verben längre då. Mm. Vissa väldigt retro-releaser har ju det. Men oftast så är det lite mer... Som i Curse of Monkey Island, om du spelade det, myntet.
Just det var så här snabb actions beroende på vad man klickar på, va?
Exakt, så att det är liksom, det är egentligen fortfarande verb kanske, men det har begränsat dem till typ tre, tala och plocka upp och interagera. Just det. Och sånt. Ja, men så då fattade jag att okej, det här är en genre som är igång, men jag måste, det blir jättebra, jag hoppar på den och kollar vad jag kan bring to the table. Mm. Och så satte jag ihop ett... Jag tänkte, men jag försöker inspirera av de här Gibbous-gänget då, så tar jag och försöker sätta ihop en Kickstarter på det där och kollar om jag kan få in någon kosing. För spelutveckling för mig har alltid varit liksom passionen. Liksom egentligen så som programmerare så kan jag ofta känna så där att, alltså jag älskar programmering i sig. Jag håller ju kurser i programmering, det är så jag tjänar mina pengar. Men på något sätt så känner jag ändå så här att det är nog ofta vad jag kan bygga med koden som är liksom det som inspirerar mig mest. Och fram tills jag släppte Justin Wack and the Big Time Hack så hade jag aldrig tjänat ett öre på spelutveckling. Det har bara varit liksom jättemycket tid jag lägger ner som en hobby, en passion. Och när man kör eget som jag gör så kan man ju liksom... Det blir lite flytande ofta, så här, jobbar jag på ett hobbyprojekt nu eller jobbar jag på liksom, riktig business nu, va? Men så jag tänkte, vi testar en Kickstarter, det verkar ju funka och för folk. Och då tänkte jag, då måste jag ta in den här grafiken och liksom pröjsa den här spanjoren, Alberto Costa. Mm. Och det var intressant också rent tekniskt, så där, hur man kan jobba med Unity då när man beställer grafik och får in assets och sånt där från externt. För du kan tänka dig, de här spelen, de har ju då, varje scen är ju en bakgrund och lite förgrundshistor, parallaxer och sånt där, och ser objekt, du vet, som ligger, som du plockar upp och sådär. Och då ska ju de objekten släckas och tändas och släckas och sådär. Och jag kände när jag hade fått min första sån av liksom, eller när jag skulle förmedla för grafikerna att det här är scenen, så som jag gjorde var att jag har en sån här Microsoft Surface dator då, så och ritat skisser liksom, skitfula skisser liksom, men som ändå förklarar så att där är en dörr och här är det här objektet och sådär. Och så skickar jag över dem till honom och så sitter han och gör en skiss och så visar han mig och så bollar vi fram och tillbaka. Och sen när jag fick all grafik för första scenen så var det ju liksom så här ett hysteriskt svårt arbete att bara placera allting rätt.
Mm.
För han har ju suttit i Photoshop, du vet, med olika lager och kan göra allting väldigt intuitivt för honom liksom. Mm. Men när jag skulle ha in det här i Unity så var det väldigt mäckigt då, och flytta pixel upp och pixel ner och sådär. Det tog hur lång tid som helst. Jag kände att jag måste nog skriva någon sorts importer som kan ta en PSD-fil och liksom skapa game objects utifrån det.
Just det.
Och det var ju tokmäckigt och du vet, googla upp så här, hur funkar PSD-formatet för att parsa det och du vet, sådär. Och Unity är väldigt trevligt på det sättet att du kan skriva kod som körs in-game och du kan skriva kod som körs in-editor. Så saker som bara tooling. Så du kan extenda Unity-enginen för dig som kreatör så att säga, när du sitter i Unity ganska enkelt. Men det var ändå en bökig grej att få till. Och när jag var halvvägs där så såg jag att Unity just släppte en preview på sin PSD-importer. Och jag var ju så här, men jag blev jätteglad för att det var painstaking liksom, det var tungt arbete och deras importer hade jättemycket potential med, de hade stöd för du vet att så här, när man hade de här spelobjekten kunde man lägga på de här komponenterna då, som Unity jobbar med. Varje spelobjekt i den här graf, den här hierarkin då har olika komponenter som gör saker till game object. Och till slut då, när vi gjorde den andra scenen, då sa jag till honom bara, kan du ge mig en Photoshop-fil istället med alla lager intakta? Mm. Så kan jag nog bara tala om att okay, det här lager här ska ha släckt från början och så tänder vi det här in-game och sådär. Och så ser vi till så att det statet sparas i spelet. Mm. Så det underlättade ju allt. Tog mycket, för plötsligt nu så är det bara så här, när jag får en ny scen så är det bara att dra in drag and droppa en PSD-fil och sen så kan jag dra in den i scenen i Unity och så får jag namn då som, hans lagers namn dyker upp i Unity, så tog smidigt plötsligt.
En annan sak som man märker med spelet är att du har röster till alla karaktärerna, vilket jag upplever i alla fall som väldigt ovanligt för indie-spel att man har voice actors.
Just det, precis. För jag tänkte så här att när jag skulle göra den här, dels så hade Gibbous det. Mm. Så jag kände, okej, ribban ligger högt sådär. Och så tänkte jag så här, okej, jag har aldrig gjort en Kickstarter och vet ingenting om det där. Och inte super bra på sociala medier eller marknadsföring eller någonting sånt där. Så jag tänkte att endast chansen att jag ska lyckas med Kickstarter är att jag har en jäkligt bra demo. Så jag tänkte att det kanske är värt att kolla på det där med voice acting. För det var någonting som lockade mig lite grann ändå. För det får projektet på något sätt att kännas närmare det här liksom konstnärliga delen där jag vill vara. Liksom, där det är skådespelare och liksom att det är storyn som är i fokus. Så jag tänkte att okej, för att bygga det här demot till Kickstarten. Ska man gå det extra mile där skulle man ta in lite voice actors. Och du kanske har tänkt på det att alla voice actors är britter snarare än amerikaner. Mm. Och det är för att jag har en massa brittiska vänner och känner inte så mycket amerikaner.
Jaha, ja.
För att i princip så är alla voice actors såna är folk som jag känner mer eller mindre. Eller som jag har lärt känna inför det här. Mm. Så Klot där, grottmannen som du har sett i spelet, det är min vän Steven som är en för detta operasångare och sådär. Så han är bra på att porträttera saker, men vi är nära vänner och hade skitkul när vi spelade in de där grejerna. Och Julia i spelet, den kvinnliga huvudrollen, det var en tjej jag bara hörde på coworkingstället där jag sitter, så bara hörde jag en brittisk röst när jag satt och spelade pingis. Mm. Stod och spelade pingis med någon kompis och bara hörde, shit, det där är en bra brittisk röst. Stod och väntade, du vet, en timme på att hennes telefonsamtal skulle ta slut. Och hon stod och tittade och så här, undrade vad det här är för läskig stalker. Och så gick jag fram till henne då och sa, det var en häftig röst du har. Skulle du vilja vara med och göra voice acting i mitt spel jag bygger? Mm. Och hon säger, without missing a beat, så säger hon bara, ja absolut, jag gör massa voice acting. Det här är min hourly rate. Och tok dyr och så här, tok proffsig liksom. Ja. Och jag bara, okej, jag har, det är ett demo till ett spel som kanske aldrig blir av. Så att, men det kändes värt att punga ut lite kosing för henne liksom. Mm. Och så tog jag in henne där, det visade sig finnas en studio där i coworking-stället där jag sitter, där man kan spela in folk och sådär. Och så spelade jag in folk. Det var bara 3 skådisar för demot. Och så, jag tror faktiskt i slutändan, i det riktiga spelet sen, så blev det kanske 5 pers totalt. För har man riktigt, i alla fall om det är humoristiska spel, så är det ju, och om man har bra voice actor, så kan man ju göra ganska många olika saker. Just det.
Men allt det här jobbet var egentligen för att göra demon till Kickstarter. Hur gick det med Kickstarter sen?
När jag släppte Kickstarter så... Ja, vad ska vi säga? Först, det började väl ganska lovande. Mm. Det kändes som så här, första... Man brukar säga så där att första 2 dagarna eller något sånt där, så ser man om det går eller inte. Mm. Och efter de första 2 dagarna så såg det ut att nästan kunna ha gått. Mm. Typ. Så här, det ser ut som att det inte kommer att funka, men det hade nästan kunnat funka. Mm. Och jag kommer knappt ihåg hur mycket jag bad om, men jag bad kanske om 200 000, 250 000 eller 300 000 kronor eller någonting sånt där. Mm. Jag är faktiskt inte riktigt säker. Jag tror 250 000 kronor eller någonting sånt där bad jag om, tror jag. Och det är ju inte liksom några gigantiska summor heller, va? Utan det är ju egentligen, jag tänkte så här, kan jag lägga så mycket tid, all min egen tid är liksom bara gratis. Mm. Jag investerar så mycket av min egen tid i det här. Det vore ju gött, tänkte jag, om jag kunde slippa ta i min egen ficka för att betala grafiken. Mm. Så det var liksom planen. Men, så det såg ut att liksom inte riktigt gå. Mm. Men sen så hände det några saker halvvägs där. Så såg jag, när jag scrollade igenom namnen på backers och letade efter någon som jag skulle skicka ett meddelande till, så såg jag Ron Gilbert namn.
Nej, är det sant?
Jo, det är sant.
Men gud vad häftigt.
Ja, precis. Nu förstår du att, oj, du talar med en värsta kräddiga spelutvecklare. Nej, för att vi hade ingen aning om det, jag och min grafiker. Mm. Vi trodde ju att det här gjorde vi på för en publik som möjligen, antagligen inte fanns där. Mm. Men på något sätt så hade Ron Gilbert sett det här och faktiskt backat det. Och jag blev jätteglad och kände så här, den här kopplingen till mig själv, du vet, som satt och gjorde C64-spelen baserat på Maniac Mansion där när jag var barn. Mm. Kände liksom en full circle-grej. Mm. Och skickade ett mail till den där liran och verifierade liksom att det är verkligen du. Och e-postadressen stämmer mot hans blogg. Och jag frågade så här, är det okej om jag nämner om det är du? Är det okej att jag nämner att det är du?
Mm.
I marknadsföring och sånt där. Och han skriver på sin blogg, han liksom, Ron Gilbert, Grumpy Gamer. Mm. Han skriver ju där att han på den tiden så hade han liksom en kontakt form. Och där står det, alltså, är det mer än en paragraf så läser jag inte det.
Mm.
Han är så här, righteously grumpy. Ja. Så jag formulerade det här väldigt som kortfattat och sådär. Men fick svar ganska snabbt när han sa att, jo men det är jag, och jag såg det och tyckte det såg intressant ut. Och yes, det är helt okej att nämna i marknadsföring att jag har backat spelet. Och då kunde jag, när jag nämnde det liksom på Twitter och, liksom, och jag la upp det på sidan, på Kickstarter-sidan och sådär. Och det gjorde ju att det fick mer word of mouth-spridning, helt klart. Så det var väl kanske 50% av det anledningen till att det lyckades. Men jag skojar förstås bara med en big shot game developer. Men det var bara en fullständig slump. Men grafiken blev skitnervös när det hände.
Mm-hmm.
Han sa, shit, nu måste vi bygga spelet. nu kommer ju folk spela det säkert. Det här, nu, han blev toknoj ett tag liksom innan han coolade ner sig där. Men det var väldigt, väldigt, det kändes jättekul att se att liksom att the man himself ändå blessat projektet lite grann. Och det gjorde en del till. Och sen så hände det en annan grej som var orsaken till att det funkade. Och det var att en person som jag borde veta namnet på men som jag inte kommer ihåg. Som har jobbat, jag tror som testare på massa sådana här spel. Som Thimbleweed Park som Ron Gilbert gjorde. Och en drös andra sådana här ganska stora spel i genren. Sa att det är en ett jäkligt bra demo som ni har fått till.
Mm.
Så sa han att jag ska nämna det här till Thimbleweed Park-kontot.
Mm.
Och se om de kan lägga upp en stänkare på sin Twitter där om spelet. Och Thimbleweed Park, för de som inte känner till det, är alltså Ron Gilberts första peka-klicka-spel han gjorde på jättelänge. Mm. Och som blev väldigt populärt.
Inte under LucasArts namn utan under sitt nya...
Precis, sin egna spelstudio. Mm. Terrible Toy Box, tror jag.
Ja, just det.
Och den här killen har också jobbat med Revolution Software som han skulle försöka få att säga någonting. Och det jag menar med att säga någonting är bara att skriva en tweet typ på deras Twitterkonto. Och han lyckades med det där. Och kanske efter en eller två veckor så kom det en post på Terrible Toy Box eller Thimbleweed-kontot och på Revolution där de sa att här är en Kickstarter för spel som ni kanske kommer att tycka är intressant. Mm. Och då blev det liksom en ganska stor bump i det där.
Mm.
Sen så får man komma ihåg då att pengarna jag bad om var kanske 250 000. Så att när jag säger stor bump så är det liksom, det är fortfarande, även om man får de här stora namnen att ändå säga någonting om det, så är det liksom det är liksom inga miljoner vi pratar om. Men det fick den då att liksom att funka.
Komma i mål.
Och det löste sig. Jag tror att det var näst sista dagen. Då blev projektet funded. Mm. Så det var verkligen så här på håret hela vägen.
Vilken rysare. För visst är det så att om man inte kommer i mål med sin Kickstarter, då blir det ingenting och alla får tillbaka sina pengar. Och liksom...
Ja, precis. Precis.
Så jag förstår att det var nervigt där. Sista.
Ja, det var toknervigt. Och två veckor innan jag hade Kickstarten så åkte jag till England på en konferens som heter Adventure X. Mm. Som är en spelutvecklarkonferens, eller en spelkonferens ska vi säga, om äventyrsspel. Och alla jag pratade med där, och det försökte jag liksom nämna att jag kommer bygga det här spelet, kommer att ha en Kickstarter och sådär. Och nästan alla sa ju det så här, att vad kul, men du kanske ska vänta lite mer tills du har byggt upp en större community och sådär. Mm. För att jag hade ingenting sånt, jag hade inte ens en Discord eller någonting. Mm. Det startade jag under Kickstarten för att alla sa, har du ingen Discord?
Mm.
Du vet, och jag hade ingen, jag hade ingenting egentligen. Jag hade min Twitter-bas som egentligen bestod av .NET-utvecklare som kände mig som föreläsare och kursledare typ. Så jag tog och rebrandade den lite till Warm Kitten Games eller någonting sånt där.
Mm.
Och tyckte att, who's gonna know? Jäkligt många gillar ju dataspel av utvecklare. Så, who's gonna know? Så det var verkligen tur och gjorde en bra demo. La mycket tid på demo. Voice actingen som du nämnde där gjorde säkert en hel del. Och liksom... En stor puck också som håller mycket tid på animationerna med karaktärerna. Från början så var det liksom bilder, alltså så här frames.
Ja, just det.
Framesbaserad animation sådär. Så att det var kanske så här 20 PNG-bilder varje gång gubben pratade eller skulle gå eller idlade. Och det tog så sjukt mycket minne och sådär.
Mm.
Och jag fattade inte riktigt hur jag skulle optimera det där. Och till slut så var det någon som sa att du borde kolla in det här Spine, som är en animationslösning då, där du liksom sätter upp en gubbe och ger bones. Så du drar in 2D assets liksom. Och så kan du animera genom att dra i de här benen.
Mm.
Och det där tror jag faktiskt att grafiken hade redan jobbat med innan. Ja just det, han gjorde ju hela tiden det. Han gjorde karaktärerna i det från början faktiskt. Mm. Men så gav han mig bilder som output som jag tryckte in i spelet.
Mm.
Och sen sa jag till honom att shit, det här, jag får inte ner, alltså man måste typ 8 GB minne för att spela 2D-peka-klick-spelet om man ska hålla på så här. Och så istället då så drog vi in, för de här Spine har en komponent då i Unity, en asset som du kan köra som låter det är bara att dra in outputen så han kunde exportera den. Typ gå in i Spine och så export till Unity och så fick man liksom ett paket eller någonting. Och den kan jag, det betyder att i Unity så finns det egentligen bara kanske en uppsättning med en sprite sheet liksom, där alla de här rörliga delarna finns. Mm. Och sen så drar man in i runtime så animeras allting. Och då plötsligt väger de här sakerna pyttelite då. Eftersom nu var det bara kanske 4 bilder eller någonting för en karaktär. Istället för tok många bilder. Mm. Och så animerades de i realtid. Vilket också betyder att man kunde interpolera emellan dem. Sådär. Så när det gick ifrån idle till talk och från walk till idle och allting sånt där. Så kunde den interpolera istället för att ha de här hårda klippen.
Just det.
Så det blir både estetiskt mycket, mycket vackrare och smoothare. Mm. Och det blir minnesmässigt pyttelitet. Mm. Så det var en stor grej också. Liksom. Så i alla fall så var det känns som att det var en bra demo som den där killen råkade gilla. Mm. Och möjligen Ron Gilbert också. Jag tror inte, han sa aldrig om han spelade demot eller om han bara diggade looken av det. Mm. Och det var det som fick det att funka.